Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till Brottsofferperspektivpodden med mig, Carina Höglund. Vi har gjort 2 avsnitt nu med Marita och Karro. Det här är avsnitt 2. Så lyssna gärna på avsnitt 1 innan ni lyssnar vidare på den här om ni inte har gjort det.
Vad heter det? Men du har i alla fall, du har ju varit med och startat upp det här fackvåldet.
Ja.
Har du lust att berätta lite om det?
Det var... Alltså att det blev en organisation bara hände. Det var ingenting jag planerade. Det var ingenting liksom som var meningen. Utan jag hade ett val där precis i början när det här hände. Att antingen så går jag under. Eller sen så gör jag någonting. För att barn skjuts, mördas hit och dit och höger och vänster och ingen reagerar. Ingen pratar om det här. Och jag bestämde mig direkt att Robin ska inte bli en siffra i statistiken. Och de här killarna är inte bara rubriker i Skvallerblaskan Expressen. Och överhuvudtaget i media, det är inte bara rubriker utan det är faktiskt människor. Det är någons son, någons bror, liksom någons barn.
Barnbarn.
Barnbarn. Och jag valde att börja jaga media. Jag valde att nu jäklar, nu ska vi ut. Alla försökte bara, nej men vet du vad du ger dig in på?
Hur menar du med jaga media?
Alltså att jag ville prata med dem, för det var ju inte så att de jagade mig. Det här var inte någon aktuellt samtalsämne 2 veckor senare. Men det blev plötsligt det när jag visade intresse att jag vill gå ut med våran historia. Jag vill att svenska folket ska få lära känna Robin. Det är ingen gängkriminell, jättefarlig människa från orten. Utan han var helt normal 15-åring.
Mm.
Han hade precis träffat en tjej. Hans dröm var att åka antingen flytta till Thailand eller flytta till Miami. Det var hans dröm.
Mm.
Han hade sökt sommarjobb som han kom in i sen lite för sent.
Mm.
Och sen liksom, sen blev jag bokad till en föreläsning. Och på den vägen var det. Det liksom bara växte och blev. Och sen plötsligt satt jag här en gång med en kompis till mig och bara, men undrar vad vi ska heta. Och jag ville bli så här, jag vill provocera folk. Fackvåldet. Namnet verkar vara farligare än vad budskapet är, för att det är jättesällan någon taggar fackvåldet, skriver fackvåldet. Och det tycker jag är lite, jag tycker faktiskt att det där är lite dubbelmoral, för att det finns ju någonting som heter fackcancer.
Mm.
Och där går det bra att säga ordet fack. Men tydligen i det här fackvåldet, då är det, jag har blivit ombedd att byta namn på min organisation.
Men tror du att det handlar om fack då, eller tror du att det handlar om att det är just det, att det är från förorten, eller att man tänker att det är liksom kriminella och att man har en annan syn på det än...
Jag tror det är blandat. Alltså det är blandat. Det var en läkare som sa faktiskt till mig att namnet går inte hem hos de här rika människorna. Jag bara kvittar mig.
Mm.
Och jag har själv sett när vi har våra kepsar på oss eller t-shirtar eller någonting där det står våra namn. Då vänder ju sig folk och bara tittar 2-3 gånger. Många kommer till och med fram och frågar, vad betyder liksom? Vad är poängen? Och då får vi ju passa på att berätta. Och det är ju det som är meningen.
Mm.
Att man provocerar så pass mycket att folk blir nyfikna. Ja, men vad är det där för någonting?
Men så, vad är fackvåldet? Vad är det ni gör då? Ni liksom vill berätta...
det var ju jag som började. Sen fick jag med mig min son, han som överlevde, Alejandro. Vi föreläser, vi åker runt. Vi har varit i Malmö, Umeå och sådana ställen. Liksom, försöker sprida det här budskapet att folk dör faktiskt.
Mm.
Vi försöker mänskliggöra våra barn. Mali, Robin, allt vad de nu heter.
Mm.
För att för människor, det är bara de där gängkriminella på orterna.
Mm.
Men det är inte så, det är människor. Och så försöker vi liksom, kanske om vi får lyckas rädda en ungdom från att ta fel väg, med att berätta våran historia.
Mm.
Alltså vi berättar händelsen, vi pratar om Robin. Alltså kan det hända Robin så kan det faktiskt hända vem som helst.
Mm.
Mm. Det är ingen som kollar vad du har för i belastningsregistret. Det är inte den som är avgörande. Och så försöker vi liksom döda det här, just myten som media målar upp, att det bara är tungt kriminella som blir skjutna. Nej, det stämmer inte. Marley var inte kriminell, Robin var inte kriminell, Jonathan har blivit mördad, han var inte kriminell. Alltså,
Shayan var inte kriminell.
Och oavsett kriminell eller inte, vem har rätt att mörda någon? Vart är rätten och varför tänker folket här i Sverige att det är okej att de blir skjutna för att de var kriminella? Vi har inte dödsdom i Sverige.
Jag tänker att ni har nog funderat mycket på det, antar jag. Varför har det blivit så? Är det från filmer eller är det från...
Jag tror att för 10 år sedan ungefär, då var det ju alla de här morden som var med skjutningar och så, var ju speciellt Malmö och Göteborg, och det var mycket så här gäng, Hells Angels, de där gängen, de här riktigt etablerade gängen. Det var ju nästan bara i sådana sammanhang, om inte bara faktiskt, då folk blev mördade. Och då var det ju även så här folk som var 30 år, alltså vuxna människor. Sen dess så har ju saker och ting förändrats i samhället, och speciellt ute i förorterna. Segregationen som våra politiker har skapat åt oss här i Sverige, den är ju helt okej åt ena hållet, när man är segregerad åt det bra hållet så att säga, när man slipper fattigdom och skit. Är man segregerad åt andra hållet är inte det lika bra. Och det som händer, eller det som har hänt, är att för det första är det jättelätt att få tag på vapen nu för tiden, vilket inte var lika lätt för 10 år sedan. Nu är det lika lätt som att köpa en kebab och få tag på ett hemmagjort vapen eller ett vapen överhuvudtaget. För det andra så har samhället blivit mycket, mycket kallare, och folk, det är mera droger bland yngre, mer än vad det var förut. Förut var man helt chockad när man hörde att någon hade rökt gräs när de var under 15 år. Alltså det var ju jättechockerande. Nu är det jättemycket droger bland yngre. Alltså tunga droger.
Vänta, får jag fråga där? Har ni växt upp i de här områdena?
Ja. Nej, inte jag. Jag växte upp i Trosa. Jag flyttade till Stockholm när jag var 17. Eller jag är från Stockholm från början, men flyttade tillbaka till Stockholm när jag var 17.
Du har vuxit upp här.
Ja, jag är uppvuxen i Rinkeby.
Ja. Jag jobbar ju, som jag berättade för er innan när vi satt och pratade här lite, jag jobbar ju i Tensta, Hjulsta och Spångaby när jag var yngre, innan jag fick barn, och jobbade på fritidsgårdarna där. Jag vet ju att det figurerade lite vapen då också, men jag minns inte att det var någon mord just. Eller så jag brukar fundera på det, men är det för att jag tänker mer på mord nu?
Nej, eller det var inga mord förut. Eller det var mord, men det var inte mord så som folk mördar nu.
Nej, det var inte skjutningar.
Nej, folk slogs.
Alltså skjutningar kunde vara, men då pratade vi om Hells Angels.
Exakt.
De här på riktigt gängkriminella.
Mm.
Eh, Och då var det mer att man slogs och misshandlade och sådana här
precis
saker.
Precis, som någon kunde bli ihjälslagen, absolut. Ja, precis. Eller knivhuggen möjligtvis.
Ja. Alltså visst hände det, men det var inte så att det hände dagligen.
Nu är det ju per automatik. Alltså nu är det nästan mer eller mindre så att folk gör som ett som en lösning på alla sina konflikter. Förstår du? Alltså nu, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Alltså du kan titta på fel tjej, du kan ha tittat på fel person, på tittat snett på någon som känner sig kränkt. Du kan vara skyldig någon 500 spänn. Och det här är alltså situationer som jag känner till. Jag vet någon som blev skjuten för att han kollade snett på någon i ett centrum i Dalen. Jag vet någon som var skyldig någon 500 spänn som blev ihjälhuggen för det. Alltså du behöver inte vara kriminell längre för att bli skjuten. Du kan bli skjuten för minsta lilla grej.
Varför har det blivit så då?
Tillgänglighet med till vapen.
Ja, och sen politiker som bara släpper, som bara låter saker och ting vara.
Och de här ungdomarna, alltså de växer ju upp med den här medias ortens syn att de inte någonting att ha, de har ingen framtid. Du vet, de förlorar ju hoppet. Vilket inte är en ursäkt för kriminalitet eller mord eller någonting sånt. Men det är en liten del av förklaringen. Och de här killarna, det här, jag brukar säga, jag brukar kalla det här för resultat av vårt jättefina curlingsamhälle. Där vi curlar sönder våra barn. Man får inte tillrättvisa, utan det ska... Låt dem utforska. Okej, men här har ni utforskningen.
Ja, de behöver inte ha någon respekt för någon lärare i skolan.
Nej, precis. Alltså det är ju så mycket små saker som... Jag kommer ihåg första intervjun jag hade efter att det här hände, vår familj. Då sa jag att varför pratar alla så hysteriskt om det här med skjutningarna? För att det är bara pricken över i-et. Det är toppen av ett isberg. Kan inte
det är
vi
ett symptom på sjukdom, liksom, det är det.
Gå längre ner och titta. Och då tyckte hon, reporten, hon bara, men vänta va? Det har inte ens gått en vecka och du kan tänka så långt redan. Jag bara, men vad ska jag tänka annars på? Det är ju så. Det är inte så att han som kom hit och mördade Robin och sköt Alejandro, att han bara vaknade en morgon och bara, nej men nu ska jag gå och bli mördare. För det funkar inte så.
Fast grejen är så här, det är nästan omöjligt att komma åt det här problemet så länge som människor väljer eller tror att det är bara när man är kriminell som man blir skjuten.
Precis.
Ja, så kommer vi aldrig kunna komma åt det riktiga problemet.
För det är inte våra problem.
Nej, då får man skylla sig själv, förstår du. Men om våra egna politiker går ut i media och tv och säger att det är bara då man blir skjuten om man är djupt kriminell.
Och det är liksom ett steg. Ett stort steg. Vi måste börja se det här som en, alltså som mord. Inte upplösningar från kriminella. Nej, det är ingen undre världsgrej. Utan det är problem för Sverige.
Men du sa så här förut att våra politiker inte gör någonting. Men då tänker jag direkt, jag är ju väldigt intresserad av politik. Och jag förstår ju liksom det här med att man måste ha en framtidstro och kunna få ett jobb och praktikplats och bra skola och så här. Men är det några mer saker som du känner liksom?
Ja, det är det. Våra lagar här i Sverige är ju anpassade till en tid där vi inte hade den här typen av kriminalitet och de här typen av problem som vi har nu, 2019. Så länge som de inte ens vill anpassa lagar eller möjligtvis, för så här, kolla, de la ju ner min sons mord också efter bara 10 månader och säger då att vi kan inte lösa det här mordet för att det är ingen som vill vittna. Har jag fått höra eller läst, eller det finns ju forskning som säger att det är bara 30% av den här typen av mord, skjutningar i förorten, som blir lösta. 30%. Med andra ord så är det 70% mördare som springer runt i Stockholm, i Sverige.
Så tänker du då att vi skulle behöva ett annat vittnessystem?
De behöver se över både lagar och vittnessystem Och se om det finns någonting annat vi kan göra för att anpassa efter vad som händer nu i Sverige. Mm. För så länge de vägrar att ens titta på det, eller vad som är, gud, vad kan vi göra? Vi måste ju, för om man fortsätter i samma bana hela tiden och ingenting förändras, så uppenbarligen är det ju någonting som är knas. De behöver, det är ju deras jobb. De är politiker, de har ganska höga löner. Jag tänker att de vill se över vad det är de kan göra annorlunda för att det här ska gå att komma åt, det här problemet. För vad är alternativet, att det ska fortsätta? Jag fattar liksom inte hur det kan vara ett alternativ för dem.
Nej, men jag tror inte det är det för dem. Nu sitter jag och försvarar politikerna lite här. Utan man tittar ju på allt det här. Men liksom man måste...
Jag har suttit på möten.
Ja, man måste ut och prata mer och liksom...
Alltså politiker måste komma hit och prata med befolkningen. Mm. Vad är det ni behöver? Vad är det som skulle hjälpa?
Mm.
Vi kan inte lova någonting, men vi kan försöka. Inte sitta och snacka om oss, utan prata med oss på seriös nivå. Nu fattar vi alla att politikerna kan inte komma hit och vifta med trollspöt. Det är absolut inte politikernas ansvar att någon bestämmer sig för att mörda någon annan. För det har jag blivit påhoppad av många gånger, att vadå, vart är föräldraansvaret? Utan hela samhället måste engagera sig i de här i den här våldsfrågan. Politikerna ska ta sitt ansvar, och det är vad de gör. Deras jobb, alla vet vad politikerna jobbar med. Sen måste vi ju ta och titta på socialtjänsten. Och jag kan inte på något sätt förstå att liksom varför vi mammor till mördade människor, mördade barn, ska behöva lösa våra problem. Men socialtjänsten, när en, vi säger en unge, hon, han, har fått 20 orosanmälningar när denna människa är 13-14 år gammal. Är det inte dags då att liksom sätta nödbromsen? Bara vänta nu, det är någonting som inte stämmer. Men det behöver ju inte vara att den här personen är på väg att bli kriminell. Utan det kanske är att den har någon diagnos. Har problem hemma. Trångboddhet, psykisk ohälsa bland föräldrar, missbruksproblem eller någonting. Men socialtjänsten reagerar inte. Alltså, men oj, hur kunde det hända?
Mm. Du tänker att man måste komma in tidigare för att se liksom problematiken och hjälpa till.
Så om socialtjänsten tidigare får in 15-20 orosanmälningar per vecka på en elev, är det inte någonting som inte stämmer?
För sen så också, sen och skit, okej, nu kanske inte händer någonting med den här personen, och den här personen blev kriminell. Du, det måste ju, är det bara i Sverige som du kan åka dit, polisen stoppar dig i en bil och de hittar ett vapen, de tar vapnet och sen släpper det, sen så händer ingenting mer med det.
Mm.
Alltså varenda person i det här landet antar jag vet att det finns inga konsekvenser på brott här.
Mm. Men det är där ute efter lite bättre konsekvenser direkt.
Det måste väl för fasiken vara någon slags konsekvens på att mörda någon. Och sen kan jag inte heller, all typ av kriminalitet, det finns liksom inga riktiga konsekvenser. Kriminella människor här skrattar åt vårt rättssystem.
Mm.
Är det då inget, någonting måste ju vara fel.
Mm.
Då kanske man behöver vara såhär, fan, det är 2019, vi kanske ska ta bort de här Kalle Anka-lagarna vi har, helt ärligt talat alltså. Mm. Och så att folk får känna av på riktigt konsekvenserna av att begå ett brott. Och sen också så här, är det polisen lägger ansvaret på oss anhöriga när det gäller att lösa den här typen av mord, det är också väldigt konstigt. Sen nu har vi hållit på här 10 månader, vi hittar ingen som vill vittna, så antingen är det någon som snackar eller också lägger vi ner det här. Hur fan är det mitt ansvar eller min sons vänners ansvar att lösa ett mord åt er? Så om inte ni hittar en väg som funkar, då får ni hitta en annan väg. Ni måste väl lösa mord, vad det än krävs att lösa mordet.
Tänker du så här mer då, kanske mer kameraövervakning, mer avlyssning?
Ja, och grej, det lustiga är att det är väl, de flesta som jag känner i orten, som bor i orten, vill ha kameraövervakningar. De vill, det är deras business som går åt helvete. Det är de som är rädda när de går hem. Det är deras barn som blir mördade. Men alla andra svenskar då som bor utanför orten, nej, vi vill inte ha kameraövervakning i samhället. Vad ska det leva för samhälle? Nej, vi vill inte ha mer poliser. Varför det? Det är inte ni som blir drabbade. Det är vi. Det är våra barn som mördas.
Och lösningen är inte enkel. Lösningen är inte svart på vitt. Och det är ingenting vi ändrar över en dag. Eller liksom sådär. Utan man måste ju se till att man testar allt. Om det behövs 500 kameror. Sätt upp 500 kameror. Plus 100 till poliser och ordningsvakter. Eller vad det nu är. Men samtidigt så måste man jobba härifrån också.
Ja.
Nu ser jag inte de som lyssnar riktigt vad du pekar.
Ja. Uppe med just det här med kameraövervakning, fler poliser och ordningsvakter och det ena och det andra. Straffen måste ses om. Sättet till att om du åker fast för drog, vapen, någonting, då ska inte du kunna liksom promenera bort därifrån. Hej då.
Ja.
Polisen gör ju allt.
Alltså både förebygga och sen också jobba åt andra hållet när det redan har hänt.
Ja.
Konsekvenstänkande.
Ja. Och skolsystemet måste man ju kolla ganska väldigt noga i det här landet. Ta bort det här med fri val. För det tycker inte jag funkar överhuvudtaget. Och sen lägg in resurser i skolan, för de här stackars lärarna, de går på knäna och gråter blod redan. Mm. Det funkar inte.
Och sen så är det också så här, det är så lätt att typ skylla, som till exempel här med polisen, att folk, ja, men polisen gör ingenting och polisen hit och polisen dit. Hur fan ska polisen kunna lösa ett brott när de gör sitt? De har ju sitt arbete att sköta. Säg att de står i centrum här och tar en, någon som säljer droger helt öppet, vilket folk gör helt öppet i vissa förorter, utan, för det är liksom ingen som bryr sig. De tar en person om och om igen för samma sak, och den personen på grund av våra lagar är väldigt speciella, blir släppt dagen efter om och om igen. Mm. Så nästa dag så ser de samma person stå och skratta åt polisen. På riktigt. Det är som att våra lagar motarbetar polisens arbete. Det är som att vårt rättssystem inte vill att folk ska bli dömda.
Man har ju olika sätt att se liksom vad som behövs. Så jag håller med er. Jag tycker också att det är viktigt att man ser till att plocka in dem direkt och som begår brott. Både tidigt och direkt. Och så att man också ser till att det finns rehabilitering och strängare straff och förebyggande. Men sen finns det ju de som tycker liksom att alla ska ha jättemånga chanser.
Alltså jag blir så jävla provocerad. Det är så här människor som inte får sina barn mördade sen.
Alltså jag kan ju också gå, det beror ju på vilket brott du har begått. Jag kan också känna så här att okej, om en kille har tagit en jacka från affären, vi kanske inte ska lägga så mycket resurser på det. Utan vi kan lägga resurserna på som mord till exempel, våldtäkter
eller droger.
Och droger, för droger, och droger förstör människor. Ja. Det förstör hela samhället.
Ja.
Men det är väl ändå så att det är viktigt att man tar tag i det från början. Alltså, och som ni säger, hålla två tankar i...
Fast då måste man göra det med alla.
Ja, men det är väl det jag menar. Mm. Att man måste vara konsekvent och man måste se till att man börjar tidigt och använder sig av konsekvenser när direkt vid småbrott och ännu mer vid större brott. Man måste kunna hålla två tankar
i luften. De här yngre killarna kan man faktiskt fortfarande manipulera bort från det tanken om de får rätt hjälp inne i fängelset eller inne i det här ungdoms...
Men det finns väl ungdomsfängelser, många får ju fotboja också.
Ja, precis. Ja, visst, vi lägger hemma där alla kriminella kompisar kan komma. Det är liksom så här, nej, det funkar inte. Men allt det här att utreda hur det kan bli kanske tar liksom att 300 till ska bli skjutna.
Vad heter det? Och sen också, polisen sa till mig så här, att det spelar ingen roll hur många som kommer och säger till dem så här, men jag vet det här och det här, eller den här och det här, jag såg det här och det här. Om den personen inte vågar vittna, vilket folk inte vågar, för du kommer bo i samma förort som den mördaren du har vittnat emot bor också, med din familj, dina småsyskon, din mamma, din pappa. Alla vet här i förorten att det är dödsstraff på Gola. Det vet alla, det är ingen som vågar göra det. Så att deras namn och personnummer och allting de har sagt står i rättegångspapperna för den här mördaren att läsa, Vem ska våga vittna? Och så säger de också till mig så här, det spelar inte heller någon roll om vi hittar mordvapnet med fingeravtryck på. För finns det inte någon som är villig att vittna i rätten eller en videofilm på själva mordet, så går inte det att använda som bevis. För vem som helst kan säga nej, men jag råkade hitta den och plocka upp den. Alltså vad, vet du hur lätt det är att mörda någon i Sverige?
Men jag tänker att det måste väl nästan ändå finnas rejäla bevis så inte folk blir oskyldigt dömda också.
Så självklart, det måste det ju. Men går det inte att bevisa och vara anonym samtidigt, eller? För jag menar, i andra länder så får man ju vara anonym. Varför får man inte vara
det i Sverige? På det viset så kan man nog kanske...
För vad finns rättsskyddet sen för den personen, tänker jag. Folk, kommer ihåg dem i Hallonbergen, det här paret som blev mördade när de hade vittnat ett mord? Jag skulle inte våga vittna ett mord.
Ja, tyvärr så var det faktiskt en polis som
mördade dem. Nej, jag skulle göra det.
Nej, hur ska jag våga det? Vem ska skydda mig?
Om vi sammanfattar det här lite grann med hur man ser på de som blir mördade i förorten mot andra ställen.
Ja, exakt.
De är kriminella.
Ja, alltså, så här. Beroende på om du blir mördad i förorten eller utanför förorten. Om man ska vara krass, och det kan låta så här, gud vad de gnäller, de där jävlarna i förorten. De är så synd, de tycker så synd om sig själva. Men faktum är att blir du skjuten i en förort i Sverige, så blir du per automatik också skuldbelagd. Därför att då är du skyldig till någonting. Så som förälder,
det är ungefär som att det vore ditt fel.
Ja, det är ditt fel, och det är även föräldrarnas fel. Men för vi borde ha varit bättre föräldrar. Om vi hade varit bättre föräldrar, då hade våra barn inte blivit kriminella. Vilket de inte är. Förstår jag menar? Men det här är så gemene mans tankesätt. Vilket också ligger väldigt skuld, mycket skuld på, inte bara det att jag har förlorat mitt enda barn. Han blev mördad. Men då ska jag också behöva försvara honom i all oändlighet. Vet du hur många gånger jag får fråga, var han kriminell? Varför tror du att han var kriminell? Han är mördad. Varför var han kriminell? Så känns det hela tiden som att jag måste försvara honom. Eftersom han inte finns här och försvara sig själv. Okej? Okay? Så jag måste försvara honom hela tiden. Och så måste jag också försvara mig själv. Jag försökt vara en bra mamma. Jag var ensamstående. Men jag var en bra mamma. Okej? Okay? Nej, jag var inte perfekt, ingen är perfekt. Men jag var en bra förälder. Jag gjorde så gott jag kunde, precis som alla föräldrar gör så gott de kan.
Men vi blir så misstänkliggjorda,
alltså, ja.
3 månader de behandlade mig som att jag skulle ha varit huvudmisstänkta.
De behandlade mig, de lyssnade av min telefon.
Helt sjukt.
Och trodde att jag var så här, visste massa saker som jag inte visste. Jättevidrig alltså.
Men jag kan faktiskt berätta att jag är ju inte alls i samma situation som er. Min dotter blev mördad ute i skogen i en idyll i Dalarna. Men jag var ju också huvudmisstänkt till att börja med. För att det är ju oftast i nära familj som man blir mördad och så. Så att jag kan sätta mig in i den tanken ändå. Att hur konstigt det känns när man är lite uppe i en sån här... Men jag kan förstå det nu efteråt, även om jag inte riktigt förstår.
Och jag
det
kan fatta att polisen, de här närmsta dygnen, jag kan förstå, jag tar det där. Så länge de visar den här lilla respekten. För jag vet ju också det där att man blir alltid, de tittar alltid först familjen. Och det får de gärna göra, det är inte det. Men resten av samhället, och när det har väl kommit fram till att det var inte familjen, eller det är inte... Som jag har ju fått, jag fick ju höra, folk skrev till mig från de här jättefina fejkkonton. Han var 15, så vad gjorde han ute och rökte? Jag bara,
Då är det, då var det såklart.
Vad hade du varit bättre mamma, så kanske han inte hade blivit skjuten. Jag bara, vänta.
Jag har fått höra, om jag hade varit bättre mamma så hade inte min son blivit kriminell. Han är inte kriminell.
Ja.
Han var inte kriminell.
Ja. Alltså skulden på att mina barn blev skjutna, det är alltså mitt fel. Hur vi än vänder och vrider, och vem jag än pratar med, och nej, det är inte många under de här 3 åren, det är faktiskt inte många som har ärligt kommit fram till mig och sagt, jag beklagar sorgen, och liksom sett på mig på det sättet att jag är faktiskt en mamma som sörjer. Utan det är alltid det här, ja... Var de kriminella? Någonting sånt. Det måste ju ha varit någonting sånt. Är du säker på att, och mina barn, jag hade 4 barn plus min styrson. Alla berättar allt till mig. 99%. För att vi har en öppen kommunikation. Och jag har, av många anledningar så har jag blivit väldigt nära med mina barn.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Jag försöker så här rannsaka mig själv lite grann. Och jag tänker så här att, eller jag tänker inte så alls nu för tiden, för nu har jag lärt mig mycket mera. Men jag tror att förut i alla fall så tänkte jag att på en gång när hon blev skjuten så var det kriminellt. Mm. Mm. Inte om det var kniv eller slagsmål.
Nej, utan skjuten.
Och det är just det här, för just det som du sa i början, Marita, att förr i tiden och på filmer och sånt, då såg man liksom kriminella gäng på tv och så här, ja. Och det var det, och då hade de skjutvapen, ja. Och nu har det liksom flyttat in i samhället på ett, ja, annat sätt.
Ja, men också helt ärligt talat så är media en väldigt stor skurk till varför folk fortsätter att tänka så här, för de älskar att nämna ordet gängkriminell i varenda, oh, skjutningsartikel. Gud, ja. Varenda skjutningsartikel. Ja, i de här gängen och gäng.
Det är klart att folk ut offrets belastningsvis.
Ja, känd av polisen. För jag ska vara ärlig, om jag läser en artikel där det stod så här: man avrättad med 5 skott, känd av polisen, då tänker jag också så här: ja, men shit, han var ju såklart kriminell. Han hade valt den livsstilen. Mm. Och väljer man den livsstilen, kanske inte som tonåring, för alla människor gör inte alltid rätt val när det gäller vänner och vägar i livet och så, när man är 15, 16, 17, 18, 19. Alla begår misstag, mm, när det gäller att välja rätt och fel vänner och så. Absolut. Men att vara 27, 28, 30 år och leva en kriminell livsstil, så vet ju jag konsekvensen av det. Om jag skulle välja att involvera mig med någon man till exempel som är aktiv kriminell, så vet ju jag att konsekvensen utav det kan ju vara att vi båda blir mördade. Jag menar, det är ju ingenting konstigt. Men
inte när vi pratar om ungdomar.
Inte när man pratar om tonåringar och barn. Och dessutom, när folk bara, ja vadå, är man 20, är man väl vuxen? Nej, det finns, vad heter det, forskning på att din hjärna är inte färdigutvecklad vuxenhjärna först du är 25 år. Mm.
Jag tänker så här, media, om vi pratar om ert fall, mm, era två olika fall och media, hur har de behandlat er? Alltså, har de skrivit respektfullt?
Jättedåligt. Speciellt en kvinna i Dagens Nyheter. Hon skrev så fruktansvärda saker. Och dessutom så ringde jag upp henne och så var jag så här: du, de här sakerna du har skrivit stämmer inte. Enligt polisen så är det här påhittat. Vad har du fått informationen ifrån? Har du fått det från, vad heter den där?
Flashback.
Flashback, ja. Och hon var så otrevlig. Och hon var så här, du har fått din chans att berätta din historia. Och du har inte ens besvarat mina mejl. Och nu får du skylla dig själv, för nu skriver jag som jag skriver. Och då sa jag så här: okej, men jag kommer anmäla dig. Ja, gör vad du måste göra. Och hon sket i oss. Hon var så jävla vidrig. Ja, din son faktiskt kända polisen. Kända polisen! För gräsrökning en gång. Eller två. Vad menar du vad du kände av polisen? Hon var så otrevlig. Men jag ville inte prata med någon media. För att jag ville inte att media skulle vinkla Mali och reducera honom till det. Förstår du? Och jag ville inte att andra människor ska tala om vem Mali var, för de kände inte honom. Och jag vill inte ens diskutera honom med någon media. Jag vill inte, så här, jag vill inte att ni pratar om honom ens en gång. Ni kände inte honom. Men sen så har jag träffat, ja, de gjorde ju det i början när det fortfarande var aktivt polisärende liksom, när det var någon som var häktad och, du vet, då skrev de lite. Men sen så har jag träffat på jättetrevliga journalister, bland annat en man som heter Paul Hansen, vet du vem det är? Som också jobbar för DN. Han är fotograf. Han skrev ett jättefint reportage. Han följde mig och Karo faktiskt, fast då kände inte vi varann. Han följde oss parallellt i säkert över ett år. Och så skrev han ett jättelångt fint reportage, jätterespektfullt om våra barn, om oss. Och sen så har jag också träffat andra under åren nu, jättebra journalister och media och sådär, absolut. Men som sagt, det finns både bra och dåliga.
Hur har det varit för dig då, Karo? Hur har media behandlat dig?
Ja, alltså, jag måste säga att de flesta har faktiskt behandlat mig någorlunda bra. För att det var ju jag som jagade dem. Och jag är stenhård. De får absolut aldrig någonsin publicera någonting jag inte har godkänt. Jag har alltid från dag ett varit väldigt hård mot, eller angående om det här, hur man ska vinkla Robin. Att är man ute efter att smutskasta honom, då har man ingenting med oss att göra.
Exakt.
Expressen gjorde ju tyvärr det misstaget en gång, och jag gav en jättebra intervju, jättebra artikel. Själva artikeln var bra. Det var jättefint. Men sen så kom den här lilla redigeraren där och skulle ändra rubrik och hit och dit, och så står det Robin 15 år mördad i maffiakrig.
Kände du till det där med maffiakrig?
Nej. Och jag ringde ju självklart upp min kontakt och bara, vad i helskotta är det här? Vänta, vart kom det här ifrån? Och jag skällde ut henne på noter alltså. Hon bara, men va? Vad menar du? Hon bara, när vi lämnade redaktionen igår, det stod ingenting om någon maffiakrig. Jag bara, nej, men nu är det en jättestor rubrik på Facebooks Expressens sida. Där jag bara sa upp all verksamhet med Expressen. Jag bara, och sen så blev jag intervjuad faktiskt av Alexandra Pascalido till Dagens Nyheter. Det här var efter. Nej, det var inte alls efter. Utan det var, ja. Och där sa jag om det här med Expressen. Och hon skrev det i sin artikel. Vilket resulterade att Expressens chef ringer, någon av de cheferna där, ringer till mig och skäller ut mig i telefon att jag har minsann ingen som helst rättigheter och smutskastar dem och hit och dit. Och jag bara, är du färdig nu? Jag bara, du ska be om ursäkt. Jag bara, nej, jag bryr mig inte om eran tidning. Mitt liv går vidare ändå. Jag har min mediaplattform. Det är ni som förlorar på att kriga med mig, för att jag är väldigt duktig på att ta upp såna här saker. Han bara, det där stämmer inte. Värsta utskällning. Istället för att säga, Karo, vi ber jättemycket om ursäkt om vi har gjort någonting fel. Jag vill gärna gå ut med en ursäkt, fast det är för sent. Folk har sett Robin 15 år mördad i maffiakrig. Haha, den där mamman. Jag har ju sagt hela tiden att hon inte är ärlig. Nu fick vi det bekräftat av Expressen.
Det är som att det är okej att trampa på vissa anhöriga. Från absolut inte alla i media. Det finns så mycket bra människor också, men en del. Hur har du blivit bemött?
Både och. Också precis som ni. Med rubriker som har varit, som jag har sagt att ni får absolut inte säga det här och det här, för det är inte så sant. Och då har det blivit rubriken istället.
Självklart.
Så, och, men det som också har varit mycket media, det är att de skriver saker utan att berätta. Och så slår man upp tidningen eller på webbsidan någonstans och så får man en kall dusch. Det tycker jag är jobbigt. Då blir jag förbannad och uttrycker mig också väldigt tydligt. men också väldigt, väldigt många bra journalister som verkligen har hjälpt mig. Så jag brukar alltid säga att media är på gott och ont.
Ja, verkligen.
För det är ju genom media jag får all hjälp, all information, stöttning.
Ja.
Men det är också de som ger mig
tufft ibland. Kan man använda media till sin egen fördel, då är de jättebra. Och det finns, alltså i det här svart... målningen av media, ja, det finns vissa som går över lik, men sen finns det ju sjukt bra reportrar, journalister, det finns de som verkligen kontrollerar artikeln ända in i slutet, men sen kan de inte heller göra det alltid.
Vore det inte för viss media och viss journalistik, så alltså, de hjälper ju också mig när de gör det på bra, eller när det är på bra sätt, att hålla Mali levande. Det är ju det. Precis. Och hans minne levande, och att han fortfarande inte glöms bort, vilket är väldigt viktigt för mig.
Ja, och det måste ju vara viktigt för er, och tänker jag, att det kan ju vara så att en dag så hittar de mördaren tack vare att man lyfter fallet och att det inte glöms.
Att det hela tiden inte hela tiden pratas om, jag fortfarande hålls levande och relevant. Absolut. Därför att det är det också som jag vill. Jag vill att det ska fortsätta pratas om tills, för jag vill att det, någonstans så finns det ju en mördare, och jag vill inte att han ska bli så bekväm så att helt plötsligt så är det ingen som nämner Malis namn. Han ska se Malis ansikte och Malis namn lite då och då, i tidningar, i böcker, i tv, så att han också folk inte får någon ro, förstår du?
Till mig har ju folk, eller inte till mig, om mig är det sagt att jag har gjort mig känd tack vare min sons mor.
Jag det är bara, någon som har sagt till mig också.
Ja, men du får gärna ta kändiskapen om jag får tillbaka
fast
min
son. Fast folk fattar inte heller, folk förstår inte hur det är att vara förälder till ett dött barn. Alltså du är ju ditt döda barns röst. Om du, ingen förälder vill att ens barn ska glömmas bort. Ingen. Och så det finns det någon som orkar mer än andra och vara aktiva i den, ge sitt barn en röst. Men det är vad man har att jobba med helt enkelt. Det är inte så mycket att göra. Så alla människor som säger det skulle förmodligen göra samma sak. För de vet inte, för de har inte varit med om det.
Jag försöker ju bara vara alla barnens röst.
Ja, men exakt. Och det
hjälpa
finns ju ett syfte.
De mammorna som inte kanske orkar. Och då, det är flera som har sagt till mig, tack för att du gör det här. Och... jag har ju, det var det sista jag viskade till honom där, när han låg i kistan. Jag viskade till han, jag bara, jag lovar på hela mitt liv och själ att ingen kommer någonsin glömma bort dig.
Jag känner igen mig så mycket i allt det ni säger. Och absolut det här med också att man får massa skit för att man står upp för och... är förälder åt sitt mördade barn. Och driver dens... eller rättigheter, eller vad ska man kalla det för, driver dens
minne och rättigheter och
ja, upprättelse,
ja, upprättelse och... precis. Man provocerar alltid någon. Det alltid ska vara någon som finns där ute och hatar.
Får jag fråga vidare på ska vi ta och alltså, är det något mer ni tänker på att vi skulle behöva prata om när, hur det är att leva med mord, eller har vi fått med det viktigaste?
Och, alltså jag tror jag kanske det mesta är med, men någonting som jag vill liksom att man börjar tänka på, vad jag hoppas på att sprida till människor som inte lever med mord, det är att jag respekterar helt fullständigt ut att man inte kan identifiera sig med oss, och jag är jätteglad att man inte kan göra det. Men jag känner så här att kan man inte ge respekten, alltså kan man inte ha den respekten nog och låta oss sörja våra barn utan att man ska smutskasta dem på nätet. Utan att man ska gå runt och smutskasta. Det här är barn, det här är våra barn. Om jag respekterar dig så pass mycket att jag kan förstå att du inte kan identifiera dig med mig, då tycker jag att då kan ju du visa mig den respekten att låt mig sörja min 15-åriga, 19-åriga, oavsett vilken årig. Låt oss sörja våra barn. Ge oss den respekten. Alltså vad får man utav att man måste smutskasta offret? Det är någonting som jag tycker är jätteviktigt. Att man ska börja tänka.
Mm.
Det är jättelätt att bara hoppa på internet och bara skriva på Expressen. Bara, jaja, men de där får ju skylla sig själv. Att vi får åtminstone sörja våra barn i fred. Utan att de ska hela tiden bli smutskastade, påspottade och avhumaniserade på något sätt.
Mm. Jätteklokt sagt. Men det är ju så också. Alltså, nu sitter vi i stycken. Alltså, vi är tre mammor som sitter här som har förlorat våra barn i mord. Av någon person som har bestämt att de ska dö. Men vi kan ju ändå sitta här nu några år efteråt och både kanske vara ledsna lite grann ihop och småskratta lite grann ihop. Eller hur?
Mm. Mm.
Jag tror att det är viktigt för folk att förstå att vi är liksom bara människor.
Exakt. Mm.
Att man inte blir helt konstig och att man inte så kanske sörjer hela tiden. Och...
Ja, det är en sak som inte har med förort eller inte förort att göra, utan överhuvudtaget att leva med mod generellt. Så tror jag, eller i alla fall vad jag har insett, att det finns en bild av hur man ska bete sig när det här händer en. Och när man förlorar sitt barn i mord och så här, att då ska man vara på ett visst sätt. Och nästan så här, så att man ska skämmas att man typ bryr sig om hur man ser ut. Eller att man går ut på fest. Eller att man umgås med sina vänner. Att man skrattar, att man reser. Att man lever helt enkelt. Det ska nästan vara lite så här, så att man, oj, är hon verkligen så ledsen? Hon verkar inte så ledsen. Hon verkar ju jätteglad. Men folk fattar inte att det är så betungande liv att sörja sitt barn. Så, och sen så är alla människor olika såklart. Vissa kanske inte klarar att leva vidare. Men jag, i alla fall jag gör allt jag kan för att göra saker som jag mår bra av. Vad det än är, om det är fan vet jag, sminka mig på morgonen, resa, gå på fest med mina kompisar, gå ut och dansa, jag tar danslektioner, jag ska bara rida, allting som jag mår bra av gör jag.
Jättehärligt att höra liksom att du...
Jag nästan, jag gjorde en lista, inte kanske direkt när Mali dog, men efter ett år eller något år, så gjorde jag en lista på saker och ting som jag... För jag har insett att livet är absolut inte garanterat till någon. Det finns ingen som säger att jag kommer leva tills jag blir gammal heller. Utan jag kanske lever, folk blir sjuka, folk får cancer, du råkar ut för en olycka. Och jag, men säg nu att jag har turen att bli 98 år. Då vill inte jag ligga där på min dödsbädd och vara så här, fan, jag som hade velat gjort det och det, varför gjorde jag inte det? Vad det än gäller. Utan allting jag vill göra, försöker jag göra. Försöker jag unna mig själv, oavsett vad folk tycker, oavsett om folk tycker det är bra eller dåligt. Jag lever inte mitt liv för andra människor, jag lever mitt liv för mig själv. Och jag vill, om jag nu får ligga på min dödsbädd när jag är gammal, tänka så här, fan vilket grymt liv jag har haft. Alltså jag har gjort så roliga saker. Jag har haft ett sånt förutom det faktum att Mali är död, men allt annat vill jag ska vara så bra som möjligt. Och alla kommer dö en vacker dag, och en vacker dag så kommer jag ändå träffa Mali, är jag helt övertygad om. Så under tiden som jag har kvar här ska jag försöka göra till det absolut bästa livet jag någonsin har kunnat liksom, det, så bra liv som jag kan göra vill jag göra. Alltså inte bara för min egen, utan jag tror ju också att man får ett bra liv genom att vara en bra människa mot andra människor. Så jag är inte så helt självisk, men jag försöker också att vara en sån bra medmänniska som jag kan mot andra människor också, för jag tror att det ger också ett bra liv.
Ja, det var så bra, så där tror jag att vi avslutar. Och jag vill tacka er så jättemycket för att jag har fått komma hit och hälsa på er och höra hur det har varit för er att leva med mord.
Tack
för att du... Tack själv för att vi fick vara med. Mm. Det är jättebra att du gör den här podden, eftersom du också har en direkt insikt i hur det är istället för att bli pratad om.
Mm. Tack.
Mm.
Tack så mycket för att ni har lyssnat på Brottsofferperspektiv-podden. Ni får gärna bidra till podden genom att dela den med era vänner på sociala medier eller bidra med en peng på Swish. Det kostar ju lite att åka runt i Sverige och lägga tid på att redigera och sådana saker. Swish-numret det finns på de olika brottsofferperspektiv-sidorna på Facebook, Instagram och Acast. Tack så jättemycket för att ni lyssnar.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.